Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus. Här kommer del 2 av förra gångens avsnitt angående hundens agenda. Det var så många av er som önskade en följetong här. Och jag vill bara leverera vad ni begär. Så jag hade en konsultation häromdagen. Undrar om inte det var igår, kanske förrgår då. Där jag kom att tänka på detta. Alltså det handlade just precis om en hunds agenda. Därför att det var en hel familj som kom hit från Skåne. Med två border collies. Två tikar. Den ena var 3 år och den andra var 1 år. Om jag inte minns fel. Och de hade haft båda tikarna sedan valp. Och de var här för tik nummer 2, den yngre hunden. Därför att hon kunde göra hiskeliga utfall. Framförallt emot hundar. Men en och annan människa också. Och hon betedde sig liksom hotfullt. Hon gjorde utfall, skällde. Och för den som inte har öga för de nyanserna så skulle man kunna tro att hennes avsikt var att bita. Liksom. Så hon hade lätt kunnat skrämma någon. Och när de kom hit och kom in i lokalen så skällde hon och hon hoppade upp någon gång mot Ella när hon rörde sig och lite så här. Så det var därför de var här för att få ordning på det och de hade noterat att den här tiken hade flera rädslor och så där. Och så hade de med sig den andra tiken mer eller mindre tror jag för säkerhets skull egentligen. Vilket jag helst ser att man har om man har fler hundar även om man är här för en. Och det här var ett fall som egentligen demonstrerar själva anledningen till varför jag gärna ser att det är så. Därför att det visade sig att den hunden de kom hit för att få ordning på inte är den som är uppviglan. Utan uppviglan var den äldre tiken på 3 år som familjen först målade upp som i princip en perfekt hund eller liksom harmonisk och balanserad och inga som helst konstigheter och herregud när då var hon funkar bra. Men i den första delen av konsultationen innan vi kommer till det praktiska när vi har ett samtal och jag gör en inventering och ställer frågor och dels lyssnar på svaren men framförallt vad som sägs emellan raderna så inser jag att den här äldre tiken är nog snarare satt på en piedestal. Och det märktes att hon var mammas lilla flicka. Dock så får jag säga att mamma då i familjen var helt öppen för mina observationer. Så att hon var inte den som liksom höll hårt i sin uppfattning av principskäl utan hon sa vad hon upplevde det som men hon var helt öppen för min tolkning och var helt öppen för att göra de justeringarna som behövde göras så det var jäkligt häftigt att se för att jag är van vid att se folk i förnekelse, jag är van vid att behöva liksom haffa folk för just det här med förnekelse är svårt. Okej, om du har en person som är inne på att jag vet att jag gör fel. Jag vet bara inte vad jag gör för fel. Det är en sak, för där har du en människa som ändå är liksom öppen för situationen. Men när någon lever i förnekelse, deras perspektiv är ju att det finns inga problem. Eller det är inte de som gör något fel. Eller det beror inte alls på det här. Och de ser inte sin roll i det hela. De liksom vill inte riktigt medge eller knappt ens ta del av vad det är de gör som sen genererar problem eller leder till problem. Men så var det faktiskt inte här. Utan jag märkte att mamman i familjen målade upp hunden som en duktig prinsessa. Som minsann var i balans. Och att jag märkte också att reaktionerna från övriga familjen när mamman beskrev sitt perspektiv ifrågasatte det. Jag såg på deras reaktioner att de inte höll med helt enkelt. Och då tog jag tillfället i akt att belysa just vad jag såg. Och när de då fick beskriva att fast så funkar det inte riktigt för oss. Så, men vadå, hon kan ju göra så här också. Eller, men ibland är det ju hon som börjar skälla, vet lite så. Då sa jag vad jag såg och då sa jag precis det jag nämner nu. Och då var ändå mamman helt öppen för att jo, men så kanske det faktiskt är. Här kanske jag faktiskt går och liksom målar upp en bild av henne som inte stämmer i praktiken. Och det var så, alltså vilken lättnad ändå att hon hade den reaktionen. Jag kände redan där kan vi komma så mycket längre, så mycket snabbare. Och vad jag då kunde se, på tal om det här med agenda, var att den äldre tiken var vad jag kallar för tiki-tik. Jag kommer inte ihåg riktigt om jag gick igenom det sist. Men jag kan ta en snabb liten recap i så fall. Jag brukar beskriva det som att ja, men en tik är en tik förstås. Men sen finns det vad jag kallar för tiki-tik. Där alla traditionella tik-egenskaper är uppskruvade. De är förstärkta. Så att de kan, alltså dels väldigt socialt listiga. Väldigt socialt listiga. Så de kan gå in i ett socialt sammanhang och se direkt vart den svaga länken finns. Vem de ska behandla hur för att öka sin egen status. Och liksom vem de ska bemöta på vilket sätt för att kamma hem vilken resurs de nu är ute efter, vilken position de nu är ute efter, etc. etc. Som är väldigt socialt listiga, också ganska bitchiga, styr och ställer mycket, bestämda. Och det är klart att, som jag beskrev det för familjen, så sa jag att precis som med det här med dominans och så, det du är, den egenskapen vi nu pratar om, som i det här fallet, det här tikiga, det existerar också en skala bakom där. Så om vi säger att det finns en skala i tikighet, eller vad jag nu ska kalla det, från 0 till 5, så jag skulle säga att den här tikiga tiken låg på en 3. Men för varför hon inte var en 5, för det hade hon säkert kunnat tänka sig att vara om det inte vore för att hon inte var skarp. Så att de som hamnar ännu högre upp på skalan har en skärpa, så, alltså en skärpa som kan orsaka skada, pratar jag om då. Alltså medan den här tiken kanske fnyser i vädret och fräser ifrån eller liksom skulle kunna skrämma bort eller kanske till och med pinna ner eller nafsa en annan hund som står i hennes väg. När hon vet att hon, när hon redan har liksom listat ut att jag har övertaget, därför kan jag göra så här. Därför hamnar hon på en 3, men en tik som är tik i högre grad behöver inte nödvändigtvis ha räknat ut på förhand att de har ett övertag, för de anser att de har alltid ett övertag. De har en så pass, ibland nästan arrogans, att jag kan inte ens föreställa mig att jag inte skulle ha övertaget. Och de kanske i kombination med en rasegenskap, att de ingår i en ras som är skarp, eller ibland ser jag liksom en dvärgpudel som har det. Men de kan ju inte orsaka samma fysiska skada. Så jag ser det oftare kraftfullare raser. De som är i den högre nivån av tik-etik. Därför att dels är de inte bara beredda att gå längre. De går väldigt långt. Så att när de säger ifrån så är det inte det här nafs och kanske pinna ner. Utan de ruskar, de skakar, de biter sig fast, de punkterar. Ja, de orsakar skada liksom, så de är beredda att gå längre och de är än mer dominanta, än mer säkra, mycket också för att de känner till vilken fysisk kompetens de har och lutar sig mycket mot det. Jag har ett par sådana i min egen flock också, så jag skulle säga att den här border collien var en tiki-tik, men inte bland liksom det tyngsta, de tyngre varianterna. Men så var hon, så att när hon vaknar på morgonen och skulle, ni vet som jag pratade om förra gången, liksom säkerställa sin trygghet och sin säkerhet. Hur hon gick tillväga för att göra det var att tanka upp sin status. Så hon var till exempel egentligen inte speciellt fysiskt närgången till exempel. Inte en klängig hund, hade alltid sedan hon var liten varit den här hunden som du vet. Jag ligger gärna i samma rum som dig, men min bild av att vara tillgiven är just det. Att vara i närheten och eventuellt vara tillgänglig, men inte nödvändigtvis i varandras intima space. Så hon låg mycket på en egen plats liksom. Men det var bara fram tills någon annan ville ha uppmärksamhet från en människa. Och det är så typiskt det där, för att hon var egentligen alltså inte speciellt intresserad av klapp och puss och kram och så. Men när den här yngre hunden som är genuint intresserad av det, av skäl som inte har med att tanka status att göra, vi kommer dit alldeles strax. När hon gick fram till sina människor och bara, åh, se mig, klappa mig, det är så himla mysigt liksom. Då tände det till i blicken på den andra tiken som klämde sig emellan och skulle liksom roffa åt den där uppmärksamheten. Så hennes budskap var egentligen, jag är inte speciellt intresserad av det här. Jag är egentligen inte, ja men som sagt, intresserad av den här uppmärksamheten. Men du ska inte tro att du ska få ha den för dig själv. Så jag vill egentligen inte ha den, eller jag är inte speciellt intresserad av den. Men om du ska ha, då ska jag också ha. Och jag ska ha minst 50% av det. Så att hon såg alltid till att dra få åt sig de lägena. Och då kan man undra, men varför gör hon det? Om hon ändå inte intresserar den här uppmärksamheten, varför ska hon ha? Bara för att den andra hunden ska ha. Jo, därför att eftersom hon är en socialt listig hund så vet hon om, hon känner så väl till vad uppmärksamhet från en människa har för resursvärde. Och för henne så bygger hela hennes vardag på att kamma hem så högt resursvärde som möjligt för att då säkerställa sin trygghet och sin position. Så att, och hon vill definitivt inte att den yngre hunden ska öka så mycket status att hon numera spelar i hennes liga. För då blir det en konkurrens mellan dem som hon inte är intresserad av heller. Och så jag skulle kalla den här hunden för väldigt socialt listig. Väldigt bestämd. Många och starka åsikter. Mycket integritet liksom. Och självgående. Den andra tiken, den yngre tiken. Hon var mycket mildare, blidare, osäkrare, inte alls lika trygg i sig själv. Så att, som jag beskrev det för familjen då, var att när de här två tjejerna vaknar på morgonen så finns det redan en inbyggd, autentisk, medfödd trygghet i den första hunden, den äldre hunden. Så att hon behöver egentligen bara säkerställa ett högt resursvärde. Hon vet precis hur hon ska göra det också. Hon har lyckats med det i 3 år. Det är inga konstigheter för henne. Så att det är inte så att hon vaknar och bara, gud, hur ska jag göra nu? Utan hon har sin plan. Hon vet att hon kan genomföra den. Och hon står stadigt i sig själv. Men den här andra tiken, när hon vaknar, så känner inte hon den här automatiska tryggheten i sig själv. Och det är hon också väldigt medveten om. Hundar är ju väldigt självmedvetna. Så att för henne har det varit en enorm trygghet att ha den äldre tiken tillgänglig. Så för henne blir det som att liksom, men wow, gud vad skönt att du finns i mitt liv. För du är så himla trygg och säker. Du besitter de där egenskaperna som jag saknar. Du liksom bara vaknar på morgonen och vet direkt vad du vill. En annan har ingen aning liksom. Och du har så lätt för att dra en gräns och säga ifrån helt på eget bevåg liksom. En annan måste verkligen musta upp modet och bli känslosam och skruva upp intensiteten för att klara av det där. Och du är inte beroende av ett mjukt pedagogiskt stöd för att känna dig trygg som jag är. Jag känner att jag behöver ofta kontakt med människorna. Jag behöver ofta liksom få en bekräftelse att jag fortfarande får tillhöra. Det känns inte som att du är överhuvudtaget orolig för de sakerna. Så jag blir så omedelbart imponerad av dig och din förmåga att tackla världen och navigera i vardagen och lite så här. Så hon såg verkligen upp till vad som faktiskt är hennes kullsyster också från en annan kull. Men de är inte kullsyster, men helsyster menar jag. Så inte kullsyster, men helsyster. Så hon såg verkligen upp till sin stora syster. Och med det kommer vissa beteenden på köpet. Till exempel det här, vad jag kallar för lakej-beteendet. Så bara för att hon såg så mycket, eller ser så mycket upp till sin stora syster. Och vill vara henne till lags. Och vill få liksom gå i hennes klick och vara hennes högra hand. Och alltså få tillhöra i hennes gäng liksom, för att hon är så otroligt impad av henne. Så är hon beredd att gå hennes ärenden. Och det här har den socialt listiga stora systern insett omedelbart från dag ett och utnyttjat till max. Så hon har liksom fått hem den här lilla systern. Först varit lite så här, fan, ska jag behöva dela min uppmärksamhet med den här lilla klumpen? Jaha, okej, hur kan jag vända detta till min fördel så att jag faktiskt kan tjäna någonting på det också? Och återigen, nu sätter jag ju bara nu beskriver jag det här i mänskliga termer för att det är enklast för oss att förstå det så. Men jag säger inte att det är så hon har resonerat ordagrant, utan det är mer en instinkt. Men då har hon varit så här, okej, men hur ska jag kunna se till att gagnas av det här nu då? Så att det inte bara är ett minus att jag måste dela med mig till någon numera. Och då har hon insett att, fast vänta lite här nu, hon besitter inte den här inre tryggheten som jag har. Hon har inte det här liksom genuina modet som jag har. Hon kommer garanterat att bli impad av mig. Och det kan jag använda till min fördel på så sätt att jag kan skicka henne på mina ärenden. Och det är precis vad hon har gjort. Så till exempel här nu i somras så var de med om en incident där den yngre hunden blev påhoppad och biten av en hund. De var lösa alla tre och hon blev biten av en hund. Och den här stora systern ville inte ha någonting att göra med den här hunden som bet redan innan den ens kopplades lös. För de var kopplade först och så bestämde de sig för att släppa hundarna. Och redan när den andra hunden var kopplad så kunde man se kroppsspråket på stora systern att hon var så här, nej gud, det där vill jag inte ha med att göra. Därför att redan i koppel så var den andra hunden inte i balans. Och hon kunde känna där, tack vare sin sociala listighet, att jag ser risken med det här umgänget. Jag skulle kunna bli skadad, jag skulle kunna hamna i en fysisk konfrontation. Och som jag sa förut, det är verkligen inte hennes grej. Som sagt, hon är en trea på tikighetsskalan, inte högre upp. Så att hon besitter inte den här skärpan för att känna sig trygg i en fysisk konfrontation. Så hon skruvade och vände och vred på sig och tittade bort och bara, nej, höll en låg profil och vill inte ha med den hunden att göra. Och den andra hunden flög på den yngre då. Det är så typiskt att det blev med den yngre. Det är så typiskt att det hände med den yngre eftersom hon blir sånt lätt. Hon är en så mycket mildare hund så hon blir ett lätt offer, liksom, ett lätt byte. Och vad familjen trodde när de kom hit, eller så som de såg det fram till de kom hit, var att vi tycker att hennes reaktivitet har eskalerat. Och då sa jag, innan vi kom till den praktiska delen, så sa jag, jag har en teori och hundarna får rätta mig om jag har fel. Jag är beredd att ändra den teorin om jag ser något annorlunda i praktiken sen. Men jag misstänker att när ni har ett hundmöte, om stora systern bestämmer sig för att den som ankommer känns obekväm för henne. Och den kan kännas obekväm av olika anledningar. Det kan vara till exempel att den känns läskig, som sagt. Hon är rädd för fysiska konfrontationer och risken skulle kunna finnas där. Så jag vill bli av med den hunden. Eller den är lite för nära min liga. Jag känner mig hotad positionsmässigt. Så jag blir obekväm av den anledningen. Så jag vill bli av med henne eller bli av med den andra hunden av den anledningen. Det skulle också kunna vara, jag har haft mycket den senaste veckan. Jag behöver avreagera mig. Så jag vill sätta igång ett scenario här. Så att vi får avreagera oss. För att så som förloppet såg ut var att lilla systern gjorde ett utfall och stora systern hakar på. Men som jag sa till dem, min teori är att det är stora systern som initierar lilla systerns utfall. Och sen när lilla systern redan är igång, då kan hon i så fall haka på. Och då tror jag bara att de här tecknena när hon agerar som uppviglare och initierar lilla systerns utfall inte syns för er för att de är tillräckligt subtila för att ni inte ska lägga märke till det. Jag snackar öron som spetsar till sig lite grann. En blick som blir liksom uppspärrad. En stelhet kring mungiporna. Alltså det krävs verkligen inte mycket. Och när man är ute och promenerar med sin hund och man är på väg att få ett hundmöte. Så de flesta människorna, dels vet man inte ens vad man ska titta efter. Så man tittar definitivt inte efter de här grejerna. Och man blir så upptagen med att lösa det här hundmötet att man tittar inte på sådana grejer. Och vi har inte den finkänsligheten i regel. Att vi reagerar på små saker. Vi märker att en hund inte är i balans när den morrar, biter, kastar sig. Nu tog jag morra som exempel för jag föreställer mig en hotfull morgning. Så jag vill inte säga att morgningar är obalans, tvärtom i de allra flesta fallen. Men folk tror det. Och vi lägger märke till det för att det hörs. Och liksom ragg. Alltså ni förstår, sådana här uppenbara signaler som vem som helst kan se och höra. Där reagerar vi på att den hunden är nog kanske inte i balans just nu. Eller den är negativt inställd just nu eller så. Vi tittar inte på de ännu mer subtila grejer som... Ja, men som sagt, de här spända mungiporna eller en lite uppspärrad blick. För det behöver liksom inte vara klotögon, utan det kan vara något uppspärrad blick. Så sa jag så här, nu vill jag köra hundmöten. Och så vill jag sätta den här teorin på prov och så får vi se hur det ligger till. Och så gjorde vi det. Och mycket riktigt, för då höll jag hundarna. Så att familjen skulle kunna koncentrera sig på bara iaktta deras kroppsspråk. Och mycket riktigt så såg vi då att stora syster... spetsa till sina öron så fort hon såg hunden där borta och liksom fick en intensiv fokuserad blick och blev spänd kring munnen. Och lilla syster behöver inte mer än så. Hon är i en position där hon vill imponera på sin syster. Hon vill liksom visa varför hon är värdig och nyttig för den duodynamiken så att hon kan få behålla sin position nära sin syster och så vidare. Så att hon behöver inte mer än så. Så att det jag gjorde var att när jag hade konstaterat att så här ligger det till, då tillrättavisade jag stora syster direkt, redan på de här öronen som spetsar till sig, bara genom en liten knyck i kopplet. Men de här hundarna som är liksom drar sig för fysiska konfrontationer, de är i regel känsliga överlag vad det gäller all typ av press. Så att jag visste att någon liten knyck här så kommer det att räcka, och så var det också. Och när lilla syster inte fick signaler från stora syster, för när jag knyckte till i kopplet, då blev stora syster så här, whoops, shit, nu är någon mig på spåren här. Hopp, nej, då får jag titta åt andra hållet och liksom inte skicka det här jäkla meddelandet då till min lilla syster. Så lilla syster fick aldrig budskapet, och då började hon liksom nervöst snegla på sin stora syster och bara, men hallå, det kommer ju en hund där borta. Ska inte jag kasta mig ut, för jag väntar på din signal. Och stora syster bara, nej, vänta nu här, nu ska vi se. Och så tittar hon åt sidan och liksom kollar runt omkring sig och verkligen var undvikande i sitt kroppsspråk. Så då blir lilla syster lite ställd och bara, nej, men okej, då får jag ingen signal, så kommer jag inte gå igång, för att jag går ju inte igång för min skull. Jag går inte igång för att det är jag personligen som har någonting emot den hunden. Jag har gått igång för att du har sagt till mig att det är det du vill. Och jag vill ställa upp för dig. Så då gick ju inte hon igång. Så de här liksom groteska utfallen blev ett minne blott så fort man haffade upp viglan. Och så är det så många gånger. Så att jag hade också en konsultation igår faktiskt med en chefvalp. Vad sa vi nu att hon var? Kan hon ha varit... han hade ju haft en 18 veckor tror jag att hon var. Och det var så bra. Jag blev så glad när folk kommer hit när hunden är ny. Vare sig det är valp eller vuxen. Så att jag får liksom ge ägaren jättevärdefull, typ unik information om deras hund, så att de har det med sig i bagaget när de lägger upp strategin för sin fostran liksom. Och jag såg direkt i den här hunden att det där är en bestämd donna med skinn på nosen du har där. Och jag kan också se i likhet med den här stora systern, jag kunde liksom se saker i den här valpen som visade mig att den här schäfervalpen är en tikig tik. Men som schäfer kommer hon nog snarare att placera sig på en fyra, som en fyra på skalan. För att hon är en schäfer, så att hon har en högre skärpa helt enkelt. Och de berättade att för ägarens mamma har en flock med hundar. Och de är mindre än schäfen. Så att allt var frid och fröjd när chefen var ännu yngre och ännu mindre. Men i takt med att hon växer och växer som blivit så stor och utnyttjar nu sin storlek genom att liksom dundra över de här hundarna. Hon tacklar dem och de flyger omkring, och när de försöker dra en gräns och säga ifrån så kör hon över dem, eller så lägger hon sig ner och spelar undergiven bara för att direkt studsa upp igen och fortsätta med det hon höll på med. Så att de var här för att lära sig hur de ska styra upp det. Och då ingick det att jag gjorde en utvärdering av den här hunden och såg med en gång att det där är en tiki-tik du har fått tag i. Se till att låta henne träffa andra matchande stabila tikar, för att de har en tendens att ha någonting emot andra tikar sen, just att de känner att deras position blir hotad om någon spelar för nära i deras liga. Så dels hade gjort det i förebyggande syfte, inte vilken tik som helst, det ska vara matchande tikar, så att även om det blir få och det blir långt emellan, hellre det, men satsa på kvalitet liksom. Men också att man generellt i sin fostran av en sån hund har en lite svalare, något mer, jag kan inte bättre beskriva det än som något mer nonchalant inställning till dem lite grann. Så att ju mer man svansar efter sin valp och kom här nu, ska vi köra kontaktövningar i tid och otid och överbelönar. Så att när hon gör minsta lilla grej så liksom får hon världens största bekräftelse. Sånt för en tik i tik gör att de blir oimponerade. De kommer börja se ner på en lite och tycka att gud vad du är löjlig. Alltså jag vet väl att jag är kompetent, när du blir så där överbelönande och överlycklig för att jag satte ner rumpan när du sa sitt. Alltså, vad tror du att jag är liksom? De blir lite åt det hållet. Så att jag sa att du ska absolut vara uppmuntrande och belöna när hon gör saker som är rätt och bra. Men det räcker absolut med att liksom, duktig tjej eller det där var bra. Och spä inte på det mer än så. Överdriv inte med henne, för att det kommer få motsatt effekt. Och svansa inte efter henne. Gulligulla inte med henne hela tiden. Var inte klänge på henne och liksom tigg och böna och be och visa att du är superangelägen om hennes uppmärksamhet hela tiden. För det kommer att vara till din nackdel i hur hon ser på dig. Så att jag hade haft en lite mer, ja, men tänk dig någon med pondus, någon med, som för sig graciöst med värdighet och liksom vet vad de är värd. Och, alltså väljer med omsorg vem som får deras uppmärksamhet, för att de vet att den är värdefull. De vet själva att deras uppmärksamhet betyder något och är värdefull, så de väljer mottagaren med omsorg. Nu kommer den valpen verkligen vilja vara en av de mottagarna. Om man däremot är en sån här så, nej gud, jag strösslar med min uppmärksamhet till alla som vill ha den och när de vill ha den och hur de vill ha den. Jag väljer alltså inte mottagaren med omsorg, vilket de gör. Då märker de att du och jag snackar inte riktigt samma dialekt. Så att jag tycker om dig, jag tycker du är rolig, jag tycker du är snäll, du är en bra lekkompis, en bra matningsautomat, kul träningspolare, men du är inte min ledare och du är inte min förebild liksom, på det sättet. Så att där blir det lite grann av ett minus för en ju. Så det var ett råd han fick av mig gällande henne. Det var häftigt också att se. Och det är inte ovanligt att hon hade en jätte, alltså en gedigen off-knapp. Så att hon var inte gammal. Så när han slog sig ner så tog ju hon för givet att gud, en ny miljö, här kan man latcha lite. Men han begränsade henne och begränsade henne. Så att varje gång hon ställde sig upp och var på väg ifrån honom för att söka lycka någon annanstans i lokalen, så begränsade han henne via kopplet och liksom lockade in henne igen och sa nej, du får sitta ner. Och så gick hon upp och nej, kom här nu, du får sitta ner. Och så höll han på så igen och igen och igen. Och jag var superimpad av att han gjorde det. Därför att ett, tu, tre så la hon sig ner och sov. Det tog inte många minuter. Och så låg hon ner och sov. Och jäklar vad hon låg där och sov. Alltså vi hade konsultation i 2 timmar. Och den hunden var inte ett störningsmoment överhuvudtaget. Hur många kan ens säga så om sina vuxna hundar? Så spola tillbaka till den här stora syster Border Collin. Hon hade svårt för att varva ner. Och hon hade svårt att komma till ro. Och finna sig till rätta. Och liksom då blev hon klängig. och höll på och så här, titta på mig och se mig och håll på med mig för att hon inte ville komma till ro. Och det är egentligen inte typiskt för tikiga tikar, utan det är en del av den fostran hon har fått. Att hon är så van att när hon hamnar i ett obekvämt läge, när hon känner sig pressad och inte vill vara det, när hon är uttråkad, då finns det alltid någon som servar henne. Antingen är det hennes lilla syster, eller så är det mamman i familjen, pappan i familjen, sonen i familjen, etc. etc. Så att det är liksom alltid någon som servar henne, och jag märkte att hon tog för givet att ja, men i den här situationen så är det väl någon som ska serva mig också. Så att det är så jag kan se baserat på det beteendet att du är van vid att bli servad, eller hur? Ja, självklart, säger hunden då. Det ser du väl, jag tar ju det för givet som sagt. Och det är för att det har hänt förr. Det har hänt många, många, många gånger förr. Och det har inte hänt med den här schäfervalpen. Inte än, och förhoppningsvis inte hädanefter heller. Så hon var jättebra på att varva ner och hålla sig där. Och sen kommer han att stöta på patrull i det området förr eller senare ändå. Alltså förr eller senare när hon blir unghund eller får en, liksom en våg av extra energi eller hormonerna börjar spritta, så kommer hon också att försöka tänja på de gränserna. Men om han står stadigt i sin filosofi att nej, när jag säger att du ska bli kvar här, då är det det som gäller och jag förhandlar inte, då kommer de att ta sig över den vågen. Och så blir hon, kommer hon över sina tonår eller sin unghundsperiod och är fortfarande lika stabil kontra andra hundar som folk tror att det där ska gå över av sig självt. Att det är bara en åldersfaktor som liksom löser sig med tiden, punkt slut, för att man råkar bli äldre. De kommer sitta där med en 5 år gammal hund som fortfarande inte kan varva ner och fortfarande bete sig som att den är 8 månader gammal liksom. Så att det är häftigt att se hur, alltså, de här egenskaperna redan finns i hunden när de är så unga. Det här tikiga, det är medfött. Och det är inte bara det som är medfött. Alltså, det är så många komponenter i ett temperament som redan sitter där, som redan är förprogrammerat i DNA. Så att när vi inte känner till de här grejerna så kommer vi ha ett upplägg i våran fostran som inte är anpassat för det som lever och verkar dagligen i hunden. Det är anpassat efter min romantiska fantasi av hur det är att ha hund eller valp. Det är anpassat till vad uppfödaren sa till mig om rasen. Det är anpassat efter vad liksom kältepersonalen berättar om tiden på kältet för min rescuehund. Alltså, det är anpassat efter generella faktorer och inte individuella faktorer. Och jag lovar dig, där kommer du missa så mycket när inte ditt upplägg är individanpassat utan generellt anpassat. Då kommer det alltid finnas luckor i ditt system där du märker att fasen, det är någonting som saknas, det är någonting som fattas. Jag får inte till de här grejerna som jag borde med tanke på all tid och allt engagemang jag har lagt ner liksom. Och ändå får jag inte till det. Och det är för att det är inte individanpassat. Och det är det som är så häftigt med en konsultation, att jag behöver inte lång tid för att utvärdera din hund, utan jag kör en inventering första halvan av en konsultation som är 2 timmar, eller under hela tiden vi ses när jag gör en förebyggande utvärdering som är 1 timme. Så det är liksom en timmes intervju kan man säga, och under tiden så sitter jag och tittar på din hund och iakttar vad den säger till mig samtidigt genom sitt sätt att föra sig. Och så får du en detaljerad beskrivning av vem din hund verkligen är. Inte den du tror, inte den du hoppas, inte den du läst om, utan den din hund verkligen är. Och inte bara det, nu får du också ett protokoll för det här och det här och det här bör du fokusera på det här sättet. Gör si, gör så. Och sen undvik det här, undvik det där. Stötta upp på det här sättet. Peta ner i det här området, vad det nu är för någon strategi. För att balansera alltihopa så att det blir harmoniskt inifrån och ut. När vi inte gör så, då blir det liksom att vi lappar ihop ett system som kanske ger hunden en känsla av trygghet, men en känsla av trygghet som är förknippat enbart med oss. Så fort vi försvinner, försvinner också känslan av trygghet. Och det blir ett väldigt sårbart sätt att ha hund på. Det blir en hund som man kan ha svårt att lämna, antingen ensam hemma eller i händerna på en vän medan man springer in och handlar lite snabbt. Alltså, det blir otympligt och opraktiskt med en hund vars trygghet står och faller enbart med mig. Jag är jättegärna ett komplement, jag är jättegärna en förstärkning till hundens trygghet, men jag vill inte vara den enda källan till det. Dels för att det skapar en ostabilare, bräckligare hund. Men också för att det känns inte... Jag kan inte motivera varför jag skulle vara okej med att min hund går runt och känner så och har det så om jag inte måste. Så ja. Och nu tog jag det här tikiga exemplet därför att jag hade precis de här fallen alldeles nyligen. Men vi kunde lika gärna också pratat om en hund som är liksom nervöst lagd eller ängsligt lagd eller har en social osäkerhet eller har en inre osäkerhet från början i sitt medfödda temperament som innebär att nya miljöer kan bli svårt, nya sociala sammanhang kan bli svårt, specifika faktorer som underlag eller ljud eller sånt kan bli svårt, som har väldigt lätt för att bli stressade av ett egentligen ganska sedvanligt liv. För att de har förutsättningar i sitt temperament som borgar för att den här hunden kommer inte hinna bli speciellt gammal innan den redan är satt i obalans. Inte egentligen för att man har gjort speciellt mycket fel även om man har det. Utan för att det går liksom inte att leva ett vanligt liv utan att sätta de här hundarna i gungning. För att de redan har benägenheten att bli det. Och lägg där till då att vi gör klassiska fel som de flesta eller många av oss gör. För att man brister i sin kunskap eller erfarenhet eller vad det nu kan vara för någonting. Och då blir det genast liksom ännu djupare. Och jag vill ändå bara så här nämna de typerna. För att jag kan känna att de förtjänar ett slags erkännande. Det är inte så att alla hundar föds med den mest stabila grunden som finns. Det är inte så att alla hundar föds med samma genetiska förutsättningar för att bli stabila och balanserade. Vi vet ju förstås att de inte föds med samma förutsättningar miljömässigt sett. För att vissa hamnar i stan, vissa hamnar på landet, vissa hamnar i enmanshushåll och andra i stora familjer. Ja, ni förstår. Vi vet redan att det finns hur många miljöer som helst, men alla tar liksom inte fasta på att det är samma sak även rent mentalt. Så att med det sagt så vill jag liksom poängtera att om jag och min vän skaffar varsin hund, och alltså det kan till och med vara kullsyskon, samma kön, samma föräldrar, samma kull, och vi är grannar dessutom, säger vi. Och vi har båda bara varsin sambo. Så att det är samma miljö. Det är samma hushållsdynamik kan man säga. Och vi är ganska lika som vänner också. Vi påminner om varandra egenskapsmässigt sett. Till och med inom samma kull är det så att... För jag menar, vissa kullar där ser du att valparna blir ganska jämna. Men i andra kullar kan det skilja jättemycket. Alltså du ser hela spektrat från livrädd till superdominant. Så då kan vi ha fått varsitt kullsyskon med olika genetiska förutsättningar. Så trots att vi har samma filosofi i fostran och som sagt liknande miljö och dynamik och alltihopa, så blir det fortfarande två olika resultat. Där min hund blir inte riktigt lika stabil eller har inte lika lätt för att finna sin stabilitet som din hund har. Därför att min hund låg på minus redan när han föddes och din hund låg på noll. Så din hund behövde bara kamma in plus. Min hund behövde kamma in en massa plus för att komma till noll och sen ännu mer plus för att ta sig över nollan. Liksom. Så det är en längre resa för den hunden. Och jag tror att det är viktigt att bara liksom slå ett slag från hundarna, för att jag märker att många ägare dels grämer sig över att jag borde ha kommit längre, eller varför blir det inte bättre än så här med tanke på vad jag har lagt ner, som sagt. Och det är klart, om jag bara ska titta på mitt kundunderlag, i de allra flesta fallen så beror det på att du har använt fel strategi. Du har inte gjort alla grejer som du hade behövt göra för att komma längre snabbare. Du har inte verktyget som hjälper dig mest. Du har inte tekniken som hjälper dig mest. Du har inte tänket som hjälper dig mest. Du har inte känslan som hjälper dig mest. Och så vidare och så vidare. Men även med alla de grejerna, hundar är olika och man kommer olika långt med dem. Bara därför. Och jag ser ju det i min flock också. Och jag, när man är medveten om det. Det finns en fin gräns man ska ha koll på. Och där får jag liksom aktivt tänka till själv med. Därför att ibland... För det kan vara så här, om jag vet att jag har en hund som är nervöst lagd i grunden. Så jag vet också att den här hunden har svårare för att känna ro inom sig. Än vad den annan hund jag har har för att den är stabilare i grunden. Och jag vill ändå, lite som vi pratade om förra gången, att en finsk lapphunds minimum kan vara en engelsk bulldogs åtminstone medium, kanske till och med maximum, för att den rasen har ett annat spann i vissa egenskaper, som till exempel alerthet som vi pratade om sist. Det är lite samma sak här, att den nervösa hundens minimum är den naturligt stabila hundens medium, vilket innebär att när min stabila hund kommer till ro så kanske hon lägger sig på rygg, snarkar, ligger och rycker för att hon drömmer. Alltså det är en hund som när hon kommer till ro, herregud, då kommer hon verkligen till ro. Medan min nervöst lagda hund, när han kommer till ro, han lägger sig ner men han är väldigt lättväckt. Han drömmer sällan, han sover väldigt sällan på rygg, han kanske aldrig sover på rygg. Inte ofta jag ser han drömmer till exempel. Alltså sådana saker jag märker till skillnad. Där kan man gräma sig för man känner så här, men fastän, varför kommer inte han till ro på samma sätt, på exakt samma sätt som hon gör? Och jag tänker inte sluta, jag tänker inte stanna den här processen, jag tänker liksom inte känna mig nöjd förrän han har kommit exakt lika långt som hon. Ibland är det nödvändigt att bara så här stanna upp och ifrågasätta, men har han ens kapacitet att ta sig dit hon kan? Alltså, är det ens överhuvudtaget möjligt för honom att ta sig exakt dit hon gör med de förutsättningarna han har? Och här är det en hårfin gräns, därför att jag vill alltid ställa mig frågan. Jag vill alltid ställa mig den frågan, är det ens möjligt? Därför att det vore la fan om jag går här och kräver för mycket. Och sen går och grämer mig och känner besvikelse och frustration över ett resultat som aldrig kommer komma för att det är omöjligt. Men det vore också fan om jag inte ens ställer mig frågan. Det finns ingen reflektion bakom resonemanget, utan jag bara bestämmer mig för. Ja, men det kan inte han ändå, för han är faktiskt nervöst lagd. För om jag är lite så här noshy i mitt sätt att utforska hur det verkligen ligger till med det, då är det väldigt mycket jag kan börja luta mot att, ja, men han kan faktiskt inte det för han är nervös. Ja, men han gör inte det för han är nervös. Och då blir det så här, eller så sätter du en alldeles för låg ribba för honom och därför tar han sig inte längre, för du kräver ju knappt någonting. För du ursäktar allting med att han är ändå nervös. Så det är en sån himla fin balansgång mellan, kräver jag tillräckligt? Kräver jag för mycket? Kräver jag för lite? Eller ligger jag där jag ska vara liksom? Och mitt bästa råd här är, var inte rädd för att göra fel. Jag märker att så många når inte varken sin eller hundens potential för att man är rädd för att göra fel. Så att man är så, nej men herregud, jag är rädd för att kräva för mycket, för då skulle jag känna mig fruktansvärd om jag skulle göra det. Man skulle komma på i efterhand att, åh herregud, jag har krävt för mycket. Då skulle jag liksom bara krackelera. Så jag vill inte vara med om det. Och därför ser jag till att lägga ribban kanske till och med lite extra låg för säkerhets skull. Eller så här, gud, det värsta som kan hända mig är att upptäcka, ja, men gud, har jag gått och slösat min hunds tid? Här har jag gått och krävt alldeles för lite av honom. Så han har gått år efter år utan att nå sin fulla potential och leva sitt liv fullt så lycklig som man skulle kunna vara. Därför att jag har gått här och mesat liksom. Fy, vilken klump i magen bara av tanken. Nu ställer jag kanske till och med lite extra höga krav för att undvika det resultatet. Båda de här människorna, vad båda de här personerna har gemensamt, är att de är rädda för att göra fel. Och de är mer rädda för att göra fel än vad de uppskattar och värdesätter lärdomarna i utmaningen att hitta och sen upprätthålla balans. Jag har kommit till den punkten sedan länge nu. Nu när jag tänker efter har jag ens varit på den punkten. kanske i något område. Men jag är där jag känner att rädd för att göra fel till trots. Det är inte min största motivation när det gäller de här grejerna. Utan när det gäller de här grejerna, då är min största motivation. Jag vill att vi utvecklas. Och i utveckling så stöter man oundvikligen på obekväma moment, misstag, saker som inte gick som man hoppades eller trodde, besvikelse, skam, skuld, alla de här obehagliga känslorna. Och var inte så rädd för känslan, för att när du har tagit dig igenom den känslan, vad som finns på andra sidan den tunneln, är en enormt värdefull lärdom som kommer att gagna den hunden du har nu, kommer att gagna dig för resten av livet, nästkommande hundar, din omgivning, för att du kommer kunna ge dem råd och tips baserat på din erfarenhet och dina upplevelser. Så var inte så rädd för att göra fel, att du blir extrem, att du har svårt att vara nyanserad i ditt sätt att reflektera och resonera, utan du blir väldigt svartvit. Du tappar all flexibilitet baserat på rädsla. Det är ett misstag. Utan var beredd att säga så här: okej, men om jag har en nervöst lagd hund och jag vill varken kräva för mycket eller för lite, hur kan jag nu göra? Börja med att kräva någonting. Och så kräver du någonting och så ser du hur det går med det, och så är du halvnöjd, säger vi då. Så att det är så, jag krävde att han skulle varva ner inom 5 minuter och sen ligga på sin plats i 2 timmar. För det klarar min stabila hund utan problem. Så jag satte ribban där efter honom också. Och märkte att, och sen att det inte tar 5 minuter direkt, det är givet. Men nu när jag har tränat på det i 2 månader, det tar fortfarande 10 minuter för honom att varva ner. Alltså dubbelt så lång tid. Och även när han har varvat ner så klarar han bara 1 timme, inte 2 timmar, säger vi. Trots att det är 2 månader nu som vi har tränat på det här dagligen. Vad du vill undersöka här nu är, titta först på din approach. Är det någonting jag kan göra i mitt tillvägagångssätt? Kan justera någonting här? Ligger hans plats på rätt ställe? Eller har jag lagt honom alldeles för nära en trafikerad gång i hemmet? Har jag lagt honom alldeles för nära fönstren så han har svårt att slappna av för att han sitter och spanar ut hela tiden? Har jag lagt honom alldeles för nära den andra hunden jag har i hemmet, så de ligger och håller på med varandra hela tiden, kan inte låta bli varandra? Begär jag den här passiviteten efter att han har varit aktiv så att jag får hjälp av att han är naturligt trött? Eller gör jag det första jag gör på morgonen? Alltså, är tidpunkten den lämpligaste? Väljer jag tillfällen där jag egentligen är trött och otålig, eller väljer jag tillfällen där mitt batteri är som mest laddat? Alltså, se över de här praktiska faktorerna för i så fall kunna konstatera om du behöver justera någonting i din approach. Om du kommer på att nej, jag ser ingenting jag skulle kunna justera till det bättre, i alla fall inte med det perspektivet jag har för tillfället, ja, då kanske jag faktiskt kräver för mycket. Så jag provar det istället. Jag provar att kräva, okej, jag vill att du ska varva ner inom 10 minuter på 1 timme. För då försvinner all det han redan gör, med andra ord. Då försvinner all besvikelse ifrån bilden. Så då lättar också stämningen upp i den processen. Och så gör jag det. Kör på det 2 månader. Märker, herregud, nu har det gått 2 månader till. Och nu kan han banne mig varva ner på 2 minuter. Och ligga i 3 timmar. Det skulle kunna vara en konsekvens, inte att det behöver vara det, för det kan också vara så att ja, det där var maxnivån liksom. Det tar din hund 10 minuter att varva ner, och det är en timme som är standard för honom liksom. I alla fall med de omständigheterna som är normala, där han har gått 1 timme innan och inte 2, och så vidare och så vidare. Men du skulle också kunna komma fram till att kolla, nu när jag hittade hans riktiga ribba och jag lättade upp stämningen, så pressen lättade tack vare att besvikelsen försvann som satte käppar i hjulet för utvecklingen. Ja, nu blev han ju ännu bättre. Till och med ännu bättre än vad jag hade förväntat mig, och så vidare. Så att så hade jag inventerat vad som pågår, istället för att för säkerhets skull göra någonting, skriva det i sten, vägra rubba det och sätta en etikett på det och bara bestämma mig för min hund kan inte bättre för att han är nervös. Så hade jag resonerat kring det. Fast det här blev lite av ett kanske ett splittrat avsnitt, men jag känner att jag har grenat ut till lite olika grejer, vilket känns bra faktiskt, för att ingenting är sagt i onödan och allting sitter ihop, allt är connectat i vilket fall som helst. Så även här. Och sammanfattningsvis så skulle jag säga att nu händer det mer och mer också faktiskt. Att även folk som har haft sin hund länge och inte egentligen upplever några större problem vill ha en konsultation ändå, bara för att de bara känner så här: jag vill ha dina ögon på min situation och på min hund och på mig. Så att du bara kan tala om för mig utifrån vad du ser, ifall det är någonting jag missar i och med att man blir så hemmablind till exempel. Jag blir glad, jag blir verkligen så glad över den typen av fall. Och ja, när folk kommer med en hund som är ny, men också naturligtvis när folk inser vi har stora problem. Vi har större problem än vi har klarat av. Någonting måste ske nu. Och att man faktiskt tar sig i kragen och pallrar sig iväg och skaffar hjälp. Numera har vi ju också konsultation på distans. Allt går inte att göra på distans förstås. De praktiska momenten uteblir. Dels för att jag är ännu restriktiv med att föreslå lösningar som jag är rädd att du missuppfattar. Alltså att du inte förstår vad jag menar. Eller att det liksom gör en annan tolkning. Alltså att det blir fel. Och att vi kanske inte har setts förut. Så att du inte förstår de termerna jag pratar i. Och det då kan bli svårt för dig att visualisera vad jag försöker måla upp och så vidare. Och ibland har vi setts förut. Men vi kör en uppföljning på distans. Eller jag märker när vi pratar att du kommer visst förstå precis vad jag menar. Och då kan jag ändå ge dig ett praktiskt förslag och så vidare. Men mycket går att hantera även på distans. Så att det är en bra idé att få den här detaljerade bilden av situationen. Och individerna i den. Så att man kan individen passa sitt upplägg. Och då får du, för förra gången så pratade jag ju om att överhuvudtaget liksom inse att hunden har en agenda och ett tillvägagångssätt, ett väldigt personligt tillvägagångssätt för hur man genomför sin agenda. Och nu, och vad man ska tänka på, hur man kan märka vilken slags agenda de har eller hur man kan märka vilket tillvägagångssätt de har. Och nu vill jag verkligen slå ett slag för att ha professionell hjälp, att individanpassa så att det blir helt skräddarsytt. Och förhoppningsvis så har ni fått andra reflektioner till er. Men japp. Det var det jag hade att säga om det här temat för den här gången. Nästa gång går vi vidare med andra grejer. Jag har minsann noterat ett par teman som jag jättegärna vill få med i podden, som jag tror skulle intressera er en hel del. Och jag blir så glad av att så många av er ger mig positiv feedback för podden. Jag vet inte om jag någon gång har fått negativ feedback för podden, så att den verkar hjälpa många. Och kolla, det här är ju också ett distansverktyg, så ni ser ju. Men okej då. Tack så mycket för att ni hängde med den här gången. Jag önskar er en supertrevlig morgon, lunch, middag, kväll, natt när ni än lyssnar på det här. Och ha det nu alldeles underbart tills vi hörs och ses igen. Toodaloo och mot balans!